Inom utvecklingsläran, som ju utom på ärftlighetsforskning och stöder sig på en massa andra specialvetenskaper, är den olösta huvudfrågan alltjämt den hur den utveckling som faktiskt konstaterats, hur den gått till. Vilka principer som verkat, antingen enbart mekaniskt skeende naturligt urval som arbetar med slumpvisa variationer, eller om man har att räkna med vissa inneboende utvecklingstendenser hos organismerna, alltså en sorts målsättning. Beträffande dessa viktiga frågor råder olika uppfattningar mellan olika skolor, men man har att vänta att inom en inte alltför avlägsen framtid frågan ska bringas åtminstone mycket närmare sin lösning. Men allra viktigast är nog inom biologin det samarbete som sker mellan biologi och kemi, som kallas biokemi. Här har vi att vänta det för människornas dagliga liv mest revolutionerande nyheterna. Här kan inom en ganska snar framtid en helt ny teknik skapas som ska omgestalta tillvaron minst lika grundligt som hittills de mekaniska uppfinningarna. Ta särskilt hormonforskningen. Ett så oerhört viktigt ämne som den manliga sexualhormonen har nyligen kunnat framställas med konst. Då vi vet att brottslighet och andra andliga depressionstillstånd bottnar i fel hos den inre sekretionen, bottnar i störningar av kroppssafternas samspel av hormoner, öppnar sig här till synes oanade möjligheter att ingripa och rätta till dessa felaktigheter som har så ödesdigra samhälleliga allmänmänskliga verkningar.
Vilka undersökningar skulle ni anse mest aktuella inom ert eget forskningsområde?
Mitt eget forskningsområde är geologin. Geologin är ju en av grundstenarna för utvecklingsläran och redan därigenom allmänmänskligt viktig. Men geologin är så omfattande, arbetar med så mycket specialproblem, olika för olika länder, olika trakter inom samma land, att det är svårt att säga vad som är mest aktuellt. Bland de större frågorna kanske det kan sägas vara problemet om orsakerna till sådana stora klimatändringar som ledde till istiden, eller rättare sagt till istiderna. Den stora grundorsaken anses vara den väldiga bergskedjebildningen under föregående period. Den bergskedjebildning då bland annat Alperna, Himalaya och Anderna och mellanliggande bergskedjor restes i höjden. Och därigenom så att säga slog hål i luftens skyddande drivbänksfönster. Av ungrarnas nationalhjälte, Stefan den förste på 1000-talet. Fastän han inte kände den nutida vetenskapliga synpunkterna, såg han statsmannablick den sanning som han formulerat i de orden. Han insåg att den ungerska nation vars skapare han blev bäst skulle gagnas genom att tillämpa en sådan princip. Och samma lag gäller för nutidens Europa. Europas framtid beror på om dess statsmän och folk ska förstå den. Den europeiska kulturens hemlighet ligger i växelverkan mellan en på jordytan enastående rik uppsättning olikheter. Men i samma mån som förbindelsledarna bryts, i samma mån som de olika nationaliteterna och raserna isoleras inte mot varandra, i samma mån hotar västerlandets undergång. Det var huvudtanken i denna punkt i mitt föredrag.
I samma föredrag gav ni också uttryck för en ganska djärv uppfattning av kvinnan som en stark blivande faktor i samhällslivet. Om jag förstod det rätt så tänker ni er visst att hon kommer att omforma detta samhällsliv till en betydande grad. Men visar ändå inte erfarenheterna hittills att hennes inträde i samhällslivet medfört ganska ringa förändringar? Det vore säkert ganska intressant att höra er motivera denna åsikt.
Motiveringen är den att föregående högkulturer som störtats eller förändrats har orsaken därtill har varit existensen av främmande tillräckligt stora, vanligen primitiva, barbariska erövringsfolk. Det har funnits obrukade folkreserver. Den västerländska kulturens ställning är ju unik så tillvida att några obrukade folkreserver som i styrka kan mäta sig med det som nu bär upp kulturen, sådana folkreserver saknas. Vi har inga unga barbarer längre, men med ett undantag då, nämligen kvinnorna. Jag menar inte den meningen att de skulle förhärja och bryta ner kulturen, men i den meningen att de skulle kunna ingjutas i kulturen, insmälta och befrukta på den västerländska kulturen, ungefär som det germanska folktillskottet befruktade den gamla medelhavskulturen, skapade medeltiden, renässansen och slutligen den nutida västern. Det är tydligt att kvinnorna kan betraktas som en annan människoart ur den synpunkten att det viktigaste är instinktmassan, driftuppsättningen. Och därvidlag är kvinnorna männen avsevärt olika. Och det är genom denna olikhet som de skulle kunna verka befruktande. Intellektuellt är män och kvinnor mycket jämställda. Olikheterna ligger som nämnt i driftlivet. Och då framförallt är den stora skillnaden, ur social synpunkt viktigaste, är att i kvinnans driftmassa ingår vad man kallar yngelvårdsdriften. Driften att vårda avkomman ingår särskilt starkt. Detta sammanhänger med den mänskliga utvecklingen. Till exempel intelligenta fåglar som vårdar sina ungar, rovfåglar, småfåglar. Där tar bägge föräldrarna ungefär lika del och yngelvårdsdriften utvecklas ungefär lika starkt hos bägge. Men människans utvecklingshistoria gör att en stor skillnad uppstått mellan könen. På det apliknande klätterstadium som vi måste genomgått, där har vården av ungarna helt tillkommit, eller framförallt tillkommit honan. Det gäller för hela den grupp som människor och apor tillsammans bildar. På primitivt stadium bar honan de hjälplösa ungarna hängande kring halsen eller fastklamrade hennes päls. Och detta nödtvång att ständigt bära med sig och skydda de hjälplösa ungarna utvecklade hos kvinnan inom denna djurgrupp som omfattar apor människor en alldeles särskilt stark drift att vårda avkomman. Och denna yngelvårdsdrift är det sedan som bildar kärnan i allt man kallar altruism. Och altruism är i sanning något som behövs i samhällslivet. Det är altruismen och framförallt medkänslan, vördnaden för livet, som kvinnan skulle kunna ge vår kultur. Nu är det sant att ännu har kvinnan inte gjort den insatsen, men kvinnan har ännu inte varit i tillfälle att lång tid pröva sina krafter på samhällslivets område. Men i den mån som de nya levnadsförhållandena frigör kvinnans kraft och intresse från allenasysslandet med det förrationella familjehushållet. I samma mån som kvinnorna vinner ökat direkt inflytande på det offentliga livet, innebär det helt enkelt att en ur instinktssynpunkt ny människoras kommer med i spelet. Jag vill inte påstå med säkerhet att en kulturförnyelse därigenom kommer att ske. Jag vill påstå att den kan ske och att det är den sista nya människoreserven som skulle kunna föra den västerländska kulturen vidare.
Jag är stämligen säker på att ert uttalande har intresserat alldeles särskilt våra damer. Men tiden är nu också till ända, så att jag ber att få tacka för er vänlighet att komma upp till studion och ge oss denna intervju. Tack så mycket.